Då lyssnar vi till dagens predikotext. Matteus evangeliet 21 kapitel, verserna 1 till och med 11. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget, sände Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: gå in i byn där framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er ska ni svara: Herren behöver den. Och han ska strax skicka iväg den. Detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas: säg till dottern Sion, se, din kung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna, på en arbetsåsnas föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på den, och han satt upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både det som gick före honom och det som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse och man frågade: vem är han? Folket svarade: det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Man talar ibland om att det i relationer finns en smekmånadsfas. Och det här kommer från traditionen att ett nygift par åker på en resa. Man kallar det för smekmånad, när allt känns toppen. Och man förhoppningsvis är så där nykära och bara vill vara med varann. Men när man talar om en smekmånadsfas i relationer, då talar man ofta om att den tar slut. Att den är tillfällig, ändlig. Snart kommer vardagen och pockar på med sina problem och små konflikter och irritationsmoment. Idag får vi höra om att Jerusalems befolkning gick igenom en väldigt kort smekmånadsfas med Jesus. Han tågar in i Jerusalem och de är fantastiskt glada. De skär kvistar från träden och lägger framför honom. En del av dem tar till och med av sig kläderna, brer ut sina mantlar så att han ska få gå utan att bli smutsig. Och det är ju intressant eftersom han rider på en åsna, så han behöver ju egentligen inte få det extra fint. Han behöver ingen röd matta. Men man förstår att det är något stort som håller på att hända. Man vill välkomna honom. Och när man frågar, vem är han? Då säger de, det är ju profeten, Jesus från Nazaret. Tyvärr, hörni, så tar den här smekmånadsfasen slut. Redan på långfredagen så samlas stora delar av befolkningen igen runt Jesus. När Pilatus för fram Jesus och säger till dem, ska jag släppa honom fri? Och vad svarar de då, de som har ropat Hosianna? De svarar, korsfäst honom. Ge oss Barabbas. Det är märkligt. Hur kunde det gå så snabbt? Jesu intåg i Jerusalem på palmsöndagen, det kan man säga är en blek förebild för Jesu andra ankomst. Jesus ska ju komma en gång till som konung. Men då kommer han inte ödmjuk ridande på en åsna, utan då kommer han på himmelens skyar. Då han ska lägga allting och alla under sig. Då ska alla knän böja sig. Då finns det inget stort råd som kan smida planer mot honom. Då finns det ingen Pilatus som kan säga, jag tycker han verkar oskyldig, men jag måste tänka på min politiska karriär. Det är klart att vi kan avrätta honom, om det är det ni vill. Då finns det ingen mänsklighet som kan vända honom ryggen och säga, nej, vi väljer synden och syndarna före dig. När Jesus rider in i Jerusalem, då är det en ankomst som är förberedd under många tusen år. Gud har förberett mänskligheten på att frälsaren ska komma. Gud har talat till Adam och Eva när de är förskräckta över sin synd och sagt, jag ska rädda er från synd. Kvinnans säd ska söndertrampa ormens huvud. Det goda ska segra. Jag ska rädda er. Han har talat till Abraham och sagt, lämna ditt liv som det ser ut i. Lämna ur, lämna din familj. Lämna de du känner. Lämna det som är välbekant för dig. Så ska du få ett land som du ännu inte har sett. Och Abraham trodde. Och sen säger Gud till Abraham, du som är utan barn ska bli stamfader till ett oerhört stort folk. Och ur det folket ska frälsaren födas. Gud har sänt profeter som har påmint det här folket som härstammar från Abraham. Kom ihåg att frälsaren ska komma. Var beredda på att han ska komma. Tappa inte hoppet. Ge inte upp. Sluta inte vänta på Messias. Gud har gjort underverk med Israels folk. Räddat dem ur slaveriet. Och räddat dem från militära fiender. Räddat dem från sin egen ondska. Och sin egen avgudadyrkan. Gång efter gång efter gång. För att komma fram till den här dagen. Gud har förberett mänskligheten. Och så kommer då äntligen Jesus till Jerusalem. Gud har låtit vissa människor dra ett ganska tungt lass för att förbereda andra på att Jesus ska komma. Många profeterna blev dödade. För att folket inte ville höra det de hade att säga. Du kommer bara med dåliga nyheter, sa man ibland. Säg någonting lite mer positivt. Var lite mer upplyftande för oss, för vår nation. Vi kanske känner igen de tongångarna. Anklagas inte den som predikar Bibelns budskap, även idag, för att vara lite för pessimistisk och mörk i sin människosyn. Vi vill inte höra det där, säger man. Tala lite positivare om mig. Peppa mig lite mer. Stärk min självkänsla istället för att säga att jag är en syndare. Johannes döparen, som hade såna fantastiska framgångar i sitt arbete. Om Johannes döparen, som det står, hela landet kom ut för att se honom och höra honom. Med ett gammalt svenskt uttryck. Man gick man ur huset. Här är något stort som hände. Johannes döparen predikar i öknen. Vi måste höra honom. De var inte bara hörde, utan många lät döpa sig. Ett dop till omvändelse. De ångrade sina synder när de hörde hans förkunnelse. Men hur gick det för Johannes döparen? Rent mänskligt och världsligt. Han blev kastad i fängelsehålan. Han blev halshuggen. Det är många som har offrat mycket rent mänskligt sätt för att människor ska vara förberedda när Jesus tog in i Jerusalem. Gud har också gjort mycket annat för att förbereda oss för Jesu ankomst. Han har skapat universum. Han har gjort universum så övermåttan underbart och märkligt Så att vi när vi studerar den mänskliga cellen, eller när vi studerar det mänskliga ögat, eller ljuset, eller själva universum, så känner vi att tanken svindlar. Vad komplicerat det är. Vad perfekt det samspelet. Vad märkligt det är. Gud har förberett oss på Jesu ankomst genom att ge oss ett samvete. Ett samvete som säger åt oss: jag är inte perfekt. Långt därifrån. Även den som aldrig har fått lära sig 10 Guds bud känner i samvetet: det finns mycket jag skäms över. Det finns mycket som jag skulle önska att ingen annan visste om. Och det är också en förberedelse. För här kommer ju Messias. Och han kommer, stod det i våran text, ödmjuk. Den här ankomsten som vi hörde om idag, det är inte en ankomst av en domare som ska döma världen, utan en frälsare som ska rädda världen. Genom sin lag så har Gud förberett oss på Jesu ankomst genom att förklara för oss att ribban ligger inte här. Gör ditt bästa. Var medelmåttig som alla andra. Var socialt acceptabel, så kan du förtjäna en plats i himmelriket. Gud har förberett oss genom att förklara att ribban ligger någonstans här. Bra bit över världsrekordhöjd. Var helig så som jag själv är helig, säger Gud. Och han säger det framförallt för att det är sant. Men han säger det också för att vi ska förstå att det räcker inte med att kämpa. Det räcker inte med att vara lite bättre än bänkgrannen. Utan Gud vill att jag ska vara utan synd. Helt osjälvisk. Sätta andras behov framför mina egna. Och förstår jag det, ja, då är jag förberedd. Därför att då förstår jag att det är omöjligt. Jag behöver hjälp. Kyrkans uppgift, den är också att förbereda människor. Vi behöver inte förbereda dem på Jesu första ankomst. Den kan vi läsa om i Bibeln. Men vi kan förbereda människor på Jesu andra ankomst. Jesus säger: den som håller fast vid mina ord, han är i sanning min lärjung. Vad ska vi göra? Vad vill du att vi ska göra, säger lärjungen. Håll fast vid mina ord, säger Jesus. Och han varnar lärjungarna. För att det kommer inte alltid att vara populärt. Jesus har inte varit död särskilt länge. När Johannes och Petrus blir inkallade inför stora rådet. Och tillsagda: sluta predika om Jesus. Sluta med det där. Det blir oroligt och dålig stämning. Vi måste ju hålla ihop, vi israeliter. Det dröjer inte länge förrän den första får sätta livet till. När Stefanus blir stenad. Den första martyren kommer ganska tidigt i församlingens historia. Även idag så kan det vara jobbigt att vara kristen. Det kan vara svårt att bekänna sin tro. Vad tycker andra om mig egentligen? Jag vill inte sticka ut. Jag vill smälta in. Jag vill ju vara som alla andra. Jag vill inte att någon ska titta snett på mig. Vet ni en sak? Så kände även de 12 apostlarna. De kände också så. Jag skulle helst vilja gömma mig. Jag skulle helst vilja kunna få vara anonym. Lite hemlig kristen. Jag skulle helst vilja att det inte skulle kosta något att följa Jesus. Men de gjorde det ändå. Och vi gör det ändå. Trots att vi lever i fred, i ett land med religionsfrihet, så kostar det även för oss att följa honom. Jesus säger en gång om en änka som sätter sin tillit till honom. Så säger han, ska människosonen när han kommer tillbaka finna en tro så stark som hennes? Ska människosonen, alltså han själv, när han kommer tillbaka finna en tro som hennes? Ja, men det är därför vi jobbar på här. Det är därför vi samlas kring ordet och sakramenten. För att han ska finna kristna när han kommer tillbaka. För att kyrkan ska finnas kvar. För att kristna ska kunna välkomna honom så där som folket i Jerusalem gjorde. Det kommer vi att göra. Det kommer vi att göra. Då kommer vi att stå och sjunga hosianna, Herre fräls. Då kommer vi att glädja oss över att stunden och tiden är inne. Några av oss kanske fortfarande lever. Några av oss kanske precis har fått uppstå från de döda. Men vi får ta emot Jesus när han kommer tillbaka. Då kommer det inte behövas några lövruskor. Och ingen behöver slänga av sig jackan. Utan han kommer på himmelens skyar. Och det kommer inte att vara en rädslans stund. En skräckens stund för Guds barn. Utan en glädjens stund. Nu får vi återförenas med honom. Och det kommer inte att vara bara en kort smekmånadsperiod. En tid av en första stark tro som flammar upp. Utan det kommer att vara en evighet av lycka och salighet. Utan den svaghet som vi bär på idag. Och till den stunden får vi se fram med tillförsikt. Amen. Låt oss be. Kära himmelske fader, du vet att vi vissa dagar tar emot dig så där som folket i Jerusalem gjorde, med glädje och hyllningsrop i hjärtat. Men du vet att vi vissa dagar inte visar någon större glädje över att du är här mitt ibland oss. Hjälp oss, Herre, så att vi hittar glädjen varje dag i att få vara Guds barn. Hjälp oss att komma ihåg att du som har trätt in i våra hjärtan och tagit din boning inom oss är med oss alla dagar, alla stunder. Och att du har lovat att fortsätta vara med oss till den dag du kommer tillbaka i härlighet. Vi ber i ditt eviga namn. Amen.